were addicted for life, so we come back every year.
The Night Flight Orchestra var ett av banden som inledde festivalen. Björn Stride, frontman.
Det var ju helt bananas. Så nu har vi kommit från Australien precis. Vi landade igår liksom, och så hamnar man här. Det är ganska surrealistiskt, men det var ju ett härligt välkomnande. Det känns som man är hemma liksom.
Reporter här, Ylva Tidevall, tillsammans med P4 Kristianstad och P4 Blekinge. Så vädret. Ikväll blir det mycket moln och spridda skurar som i natt drar bort österut i stort sett hela landet, men dröjer sig kvar över norra Norrland. Imorgon torsdag får stora delar av landet sol varvat med stackmoln, och i de västra delarna av Götaland och Svealand väntas eftermiddags skurar. I norra Norrland regn som rör sig norrut och följs av uppluckrande molntäcke söderifrån. Temperatur allmänt 15 till 20 grader och vid regn 10 till 15 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Helena Sjöholm.
P1, Sveriges Radio.
Då har klockan slagit 5. Det här är Studio 1, vår andra timme. Kriget i Gaza fortsätter dominera.
Strax fler röster och starka bilder från en vardag mitt i kriget.
Vilken roll kan Egypten spela och andra länder i regionen? Och så vägen framåt. Hur ska man nå förhandlingar?
Läget är akut. Den humanitära situationen blir allt värre. Hur påverkas Israel av den ökade kritiken från omvärlden?
Och så Sverige och EU. Hur ska de förhålla sig? Debatt mellan biståndsminister Benjamin Dosa, Moderaterna, och Morgan Johansson, Socialdemokraterna.
Helene Benno och Marcus Nilsson, välkomna att lyssna.
Ja, efter nästan 3 månaders blockad av nödhjälp beskrivs läget i Gaza som en humanitär katastrof.
Gaza är värre än helvetet på jorden, har Internationella Röda Korsets chef sagt idag. Och när ytterst lite hjälp nu börjar nå fram och delas ut på få ställen, så har det skapat våld och kaos.
Lorin Ibrahim, Studiets reporter, du har haft kontakt med några boenden i Gaza. Vilka är det? Du har pratat med familjer.
Ja, det är både Ahmad, som vi har hört tidigare här i Studio 1, fysioterapeuten från Karlskoga, men också barnfamiljer i södra Gaza främst som jag har varit i kontakt med. Det har inte varit helt lätt på grund av internetuppkopplingen och ja, elen som inte är tillgänglig helt så, men det har tagit sin tid. Så jag har pratat med en del folk alltså i södra Gaza.
Och under de senaste dagarna, det har vi hört här, så har ju flera Gazabor dött nära de här platserna där mat delas ut. Hur har det varit för dem att försöka nå fram?
Ja, de flesta jag pratat med har ju beskrivit vägen som otroligt riskabelt och riskfullt liksom för deras liv och väldigt farligt. De jag pratat med har inte vågat ge sig ut på den vägen till de här utdelningsplatserna. Speciellt efter första attacken där första dagen när flera personer dog. Och man har ju fått höra folk som har bevittnat hur personer har blivit beskjutna och döda. Och det har satt skräck helt enkelt i många som inte vågat ta sig dit. Vi kan ta och lyssna på Ahmad som beskriver vägen dit. Nu bor han ju en bra bit bort ifrån utdelningsplatsen. Det tar ungefär 15 kilometer att gå dit. Han beskriver det som rena självmordsuppdraget. Vi kan ta och lyssna på honom.
Det är krigszon. Det betyder att du kommer träffa drönare. Du kommer träffa tanks. Du är i en annan nivå av rädsla. Och det är nästan, du ska ta 30 kilometer under den här circumstances du går. Imagine that. Det är helt sjukt. Det är nästan som att det är suicide mission.
Han talar om ett självmordsuppdrag här, Ahmad. Louin Ibrahim, kan du sammanfatta lite av vad han säger?
Nej, men både han men också flera jag pratat med, de liksom beskriver det som extremt farligt att ta sig dit. Dels för att dö på plats, de här tidiga morgnarna när allt delas ut i gryningen till exempel. Men också att om nu man lyckas få tag på lite hjälp, hur ska man ta hem det? Dels så tar det väldigt lång tid att bära hem det där, men också laglösheten som råder. Att man riskerar att bli attackerad eller att man blir bestulen på det man har fått tag i. Så det är farligt oavsett. Men det som jag tyckte ändå var anmärkningsvärt, det var faktiskt när småbarnspappan Medhat sa det, att den här lilla hjälpen som har kommit in har gett dem mer elände och död än hjälp.
På vad sätt då?
Ja, men att de har sett flera döder och att det är många som är rädda. Det är en svart marknad som har liksom, vad ska man säga, blivit mer aktiv nu. Att de nås inte av den hjälpen, men utåt så säger omvärlden att hjälpen har nått Gazaborna, fast att det stämmer liksom inte. Det har varit mer ett bekymmer, död och elände för dem.
Vi kan väl lyssna lite på Medrat också.
اجا واحد بيحكي لتاجر قال له انا بدي اجيب لك 3 اكياس طحين على سعر كذا مثلا حكى له خلاص فيش مشكله اجيبهم وانا باربح فيهم يعني هذا امر صار قدام عيني انا شايفه بامي.
Ja, precis. Småbarns pappan Medhat, och han går vidare in och berättar för mig när jag frågar mig, hur vet du att det här säljs nu på svarta marknaden? Frågesätter lite hans liksom, vad ska man säga, berättelse. Men då sa han, det här har jag faktiskt bevittnat själv. Jag var själv på plats när 2 personer förhandlade om att ta dit lite mjöl och sälja det för skyhöga priser. Så att han säger till mig, Lorin, det här är något jag själv har bevittnat om. Att det finns en svart marknad för den som får tag i det. Men han själv har varken sett hjälpen komma in eller hitta det på svarta marknaden, för att det är så pass lite hjälp som har kommit in.
Mm. Så han är alltså, det är alltså flera rädslor som de ska leva med.
Ja, precis. Och där är han så, en småbarnspappa på, som har 4 barn, bor i ett tält tillsammans med sin familj, frugans familj och hans egen familj, och pappa och mamma. Många personer under ett och samma tält.
Han berättar ju ändå för dig på något sätt. Varför är han angelägen om att berätta att världen ska få veta?
Nej, men han och även Ahmad vill ju gärna att omvärlden ska veta vad som sker där, hur de har det där i Gaza, att de nås ut, liksom, deras röst ska höras ut i världen. De beskriver en otroligt svår vardag med svält, oro för attacker. Vi kan sen höra på Medhat som berättar liksom om den absolut värsta önskan som han aldrig trodde att han själv eller hans barn skulle önska någon dag. Vi tar och lyssnar på Medhat igen.
صارت أمنيتنا وأقصى طموح أطفالنا إنه يسيبوا غزة، يسيبوا بلدهم بمجرد إنهم عايشين في الرعب والخطر وينتقلوا لمكان آمن يتوفر فيه.
Medhat berättar att på grund av eländet, otryggheten, det farliga, svälten, att han och hans fru, men även barnen, vill nu lämna Gaza. De vill bo i fred, i trygghet. Det är det enda de önskar sig. För han säger till mig, trots allt så är det barnen vi har. Det är de vi lever för.
Och du har pratat med dem också?
Jag har faktiskt fått äran att prata med hans underbara barn, och det var uppfriskande. De berättar för mig vad de gör under dagen. Vi kan ta och lyssna på Zena som är 5 år och Sara som är 10.
Zena, om jag kommer att säga att nästa harb är klar. Nästa år är med attfall.
Många vakti, jag har inte gjort något. Jag bara många vakti när jag är med attfall i mukhyam i khyamen.
Jag har inte gjort något. Tjejerna berättar här då. Jag frågar mig, vad gör ni om dagarna? Vad har ni lekt med idag nu när de hade internet och jag kunde chatta lite med dem? Jo, vi har lekt här runt tälten med andra barn, men jag önskar att kriget ska vara över, säger Moria Zena då. Och hennes stora syster Sara berättar att det är inte så mycket att göra här. Vi leker, vi försöker liksom tänka vad man kan liksom göra annars, hitta på lekar. Kurajumma hade de lekt just igår när jag pratade med dem vid det här tillfället. Men de hade också drömmar och önskan. Och jag frågade dem, men om ni fick drömma, vad önskar ni? Vad drömmer ni om? Vi kan lyssna på dem.
نفسي أكون زي الأطفال التانيين. أروح على المدرسة ألعب في مدينة الملاهي.
Ja, jag önskar att jag kunde leva och vara som alla andra barnen i världen, menar hon då. Att gå till skolan, åka liksom till leklandet, Tivolilandet och få tillbaka det liv vi hade innan det här kriget började. Det var Zena, femåriga Zena sa, och Sara då som är 10 år gamla.
Studiets reporter Lorin Ibrahim som har haft kontakt med Ahmad, Medat, Sara och Sina. De bor allihopa i Gaza.
Så är det. Studiet är P1 i detta. Vi ägnar hela sändningen idag åt kriget i Gaza, den akuta situationen för boende, men också omvärldens reaktioner och kritiken som kommer mot Israel just nu.
Och vi hörde nyss då Sara och Sena inifrån Gaza, och mer om vardagen i Gaza går det att höra i ditt, Cecilia Udéns och Sami Abba Salems reportage. Det hörde vi ju förra timmen. Det finns också på SR Play. Men du bor ju i vanliga fall i Israels grannland, Egypten, i Kairo. Det hörs inte så mycket därifrån om det som
Nej,
händer.
Det gör det inte. Egypten ligger lite lågt för att inte väcka Donald Trump, som vill att Egypten ska ta emot miljoner palestinier till Egypten, till Sinai. Och man försöker då, man har sett hur Egyptens president Sisi har undvikit just att träffa Trump för att det kravet finns i botten. Sen är det så att det finns en stark folklig opinion i Egypten mot Israel. Men den kommer inte fram eftersom det råder demonstrationsförbud i Egypten sedan väldigt många år. Och man får inte manifestera för sådana saker. Det görs försök ibland att genomföra marscher mot gränsen, Rafah, över Sinai och så vidare. Men Egypten befinner sig i ett dilemma. Och man fruktar förstås att palestinier, att USA och Israel ska tvinga ut palestinierna ur Gaza in i Sinai, på Sinai-halvön. Och det här fruktar man av två olika skäl. Ett är politiskt, och det handlar om att Egypten inte vill se ut som om man bidrar till en ny Nakba. Att tömma Gaza på palestinier, det vore att ge efter för Israel, att hjälpa Israel i det här fallet. Och därför har Egypten också lagt fram en återuppbyggnadsplan som inte har fått så stor uppmärksamhet och så vidare. Det andra är att man är otroligt orolig över vad det här skulle innebära för Egyptens 110 miljoner invånare som redan, där många redan lever under fattigdomsstrecket. Och man vill inte ha in Hamas i Egypten. Egypten har ju krossat det muslimska brödraskapet som är Hamas storebror så att säga. Och man vill inte ha dit islamister.
Och samtidigt så ser man ju också från egyptiskt håll den katastrof som pågår. Den balansgången, hur går den?
Ja,
hur
det
ska
är
man förstå den?
Enormt svår balansgång. Egypten är trängt av Trump då, å ena sidan. Och jag menar, där fanns en god relation tidigare mellan Egyptens president Sisi och Donald Trump. För några år sedan så sa Donald Trump när han skulle träffa Sisi på något toppmöte: "Where's my favorite dictator?" Var är min favoritdiktator? Så kallade han Sisi. Nu är den relationen mycket svår. Egypten är inte lika viktigt för Trump. Men balansgången som finns där är prekär, får man säga. Och det är många som spekulerar i, ja, hur mycket pengar skulle Egypten behöva mutas med för att trots allt öppna gränsen och släppa in alla dessa palestinier. Och där skulle då Egyptens president kunna säga: ja, men vad ska jag göra? Det är klart att vi måste släppa in dem. De dör ju i Gaza. Det är klart att de måste få komma hit. Och det skulle han kanske kunna sälja rent politiskt i Egypten.
Men givet det här att de känner sig trängda, att det finns en oro då för att det skulle komma folk närmare, om jag uttrycker mig så, Vilken roll skulle de vilja och kunna spela, Egypten?
Ja, Egypten vill helst vara den främste medlaren. Och under alla år så har Egypten, trots att man har krossat brödraskapet på hemmaplan, haft goda relationer till Hamas och kunnat medla mellan Israel och Hamas. Men nu har Qatar sprungit förbi Egypten. Och Qatar är det stora medlarlandet, medan Egypten framstår som ganska maktlöst och just trängt.
Och på tal om Qatar då och andra länder i regionen, vilken roll spelar de just nu som det ser ut vad gäller den humanitära situationen som pågår i Gaza?
Ja, vi ser ju hur både Egypten och Jordanien är pressade att ta emot flyktingar. Det är ingen som lägger den pressen på Gulfstaterna. Och där är situationen en helt annan. Förenade Arabemiraten vill helst inte bli ovän med Israel, utan man ser Israel som ett sorts ankare för en high-tech... Hela det digitala, den digitala framtiden i regionen. Och sen har vi Saudiarabien som anses ha varit nära att också skriva under de här Abraham-avtalen, vilket hade varit kronjuvelen i Abraham-avtalen för Israel om man hade kunnat få till stånd en sån fredsöverenskommelse med Saudiarabien. Men där kom 7 oktober emellan. Vi hörde ju i förra timmen också hur det här var ett av Hamas mål, att sätta stopp för en normalisering med Saudiarabien, eftersom Saudiarabien fortfarande kräver att ställer krav på att det tas steg mot en palestinsk stat, och har en också inrikes situation där man inte kan överge palestinierna rent politiskt, vilket man kan i Förenade Arabemiraten.
Många som vill ta en roll i detta, låter det som på dig, Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. Tack. Vi kan påminna också om att ditt och Samuel Abu Salems reportage ligger på SR Play, eller hur?
Just det, och mycket annat också, lite bonusmaterial möjligtvis. In där och titta. Studio 1 heter detta.
Ja, och vi var ju inne både på Israel och USA, Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Hamas. Går det att få dem att förhandla för att nå en vapenvila?
Eller är det FN, andra länder som vi pratade om här nu, som behövs? Lisa Hultman, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Som vi har hört under, under eftermiddagen här, flera dödade vid utdelningsplatser. Igår sköts 27 personer ihjäl i norra Gaza. Och en FN-rapport har ju tidigare också visat att 7 av 10 som dödats i Gaza är kvinnor och barn. Du har sagt att många civila dödats avsiktligt. Hur då?
Ja, det finns flera olika förklaringar till det våld som vi har sett under de senaste 20 månaderna. För det första så kan ju en del våld förklaras av att Israel helt enkelt accepterar höga civila dödstal när de attackerar militära mål. Och i en utsträckning som utgör ett tydligt krigsbrott, enligt mig. För det andra så kan våldet också förstås som en strategi för att ta kontroll över områden och försvaga den befolkning som Israel ser som Hamas politiska bas. Och det utgör också ett krigsbrott. Men en viktig poäng här är att för att förstå det som sker nu i Gaza och som har eskalerat över tid, så måste vi istället vända oss till teorier om folkmord. Och den förklaring som jag anser passar bäst är väl att Israel helt enkelt, eller snarare den politiska styrande eliten, ser hela Gazas befolkning som ett hot.
Hur då menar du?
Ja, att det är ett existentiellt hot att man ser en inte bara Hamas, utan man ser befolkningen som ett hot mot Israels existens eller inflytande i området. Och det finns ju tydliga uttalanden på, som avhumaniserar palestinier, och också det som berättas tidigare här om hur civilbefolkningen behandlas, hur civila beskjuts när de uppsöker humanitära hjälpinrättningar. Det är ett tecken på att man ser civila, obeväpnade människor som ett hot.
Och vilken roll spelar då i Hamas i att se obeväpnade människor som ett hot?
Ja, Hamas kan väl delvis som gynnas av det eller spela på det här. Men i den situation som råder nu så har ju Israel total kontroll över det här området. Så att, jag skulle säga att Israel bär ansvaret för allt som sker inom Gaza idag.
För allt som sker inom Gaza?
Ja, jag skulle nästan vilja sträcka mig så långt. Ja, nej, men det är klart att Hamas måste hållas ansvariga för det de gör. Men eftersom Israel totalt kontrollerar gränserna och hela befolkningen är inlåst, så har Israel ett ansvar för det som sker. Så även om det sådana civila kommer till hjälpinrättningar och beskjuts, så anser jag att även om vi inte vet vem som skjuter i varje enskilt tillfälle, så har Israel ett ansvar för den övergripande situationen.
För säkerheten kring de här matutdelningsplatserna, är det så du menar?
Ja, och för att det inte finns en för hela situationen som det ser ut i dagsläget.
Just nu så är det ett låst läge, och om man ska försöka då se framåt, vilka möjligheter finns att nå förhandlingar och komma framåt?
Ja, alltså i den själva politiska konflikten mellan Israel och Hamas så måste det ju till diplomatiska lösningar, och det kommer bli oerhört svårt efter den här, så som situationen ser ut nu. Det kommer också krävas då säkerhetsgarantier från omvärlden. För att även om man får till en politisk lösning så kommer ju varken Israel eller Hamas att kunna lita på motparten i den situationen.
Men den här bilden som du ger av Israels enskilda ansvar, är inte det just det som Hamas försöker föra ut också?
Ja, det kanske det är. Men det är ju, just den delen är ju sann. Hela det som verkligen särskiljer den här situationen som vi ser idag är ju att befolkningen är helt inlåst och Israel kontrollerar gränserna. Så befolkningen är helt utlämnad. Mm.
Och i ett sånt här då låst läge som du beskriver, vilka möjligheter finns det att nå förhandlingar, att komma någonstans framåt?
Ja, som jag sa, det måste till diplomatiska påtryckningar i själva den politiska konflikten. Men när det gäller det som pågår nu, vad man kan kalla den humanitära krisen eller folkmord eller brott mot mänskligheten, det är kanske inte så viktigt vad vi kallar det. Där har ju, jag skulle inte beskriva det som ett låst läge, utan där ligger ansvaret på Israel att dra sig tillbaka och släppa in nödhjälp i Gaza. Och för att det ska ske så krävs ju starka påtryckningar från omvärlden på Israel.
Det är ju en oerhört mörk bild som du målar upp. Kan du överhuvudtaget ana någon strimma av ljus någonstans?
Just i dagsläget har jag svårt att vara optimistisk. Men det, om vi börjar tala om påtryckningar, sanktioner, olika typer av påtryckningar från andra länder, från EU, stater som har anslutit sig till Genèvekonventionerna och folkmordskonventionen har ju ett politiskt ansvar att se till att de efterlevs. Så vi får sätta vårt hopp till att omvärlden tar sitt ansvar.
Säger Lisa Hultman, som är professor i freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet, som är med oss.
Med oss också Jonathan Conricus, tidigare talesperson för den israeliska försvarsmakten Israel Defense Forces, IDF, idag på tankesmedjan The Foundation of Defense of Democracies i Washington. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Du, om vi har hört röster här under dagen inifrån Gaza om kaoset, våldet där nödhjälpen delas ut. Nödhjälpen når ju kanske då inte riktigt fram som den ska. Hur ska den göra det?
Jo, nödhjälpen är ju viktig att få in, och enligt vad Gaza Humanitarian Foundation berättade igår så har de redan delat ut mer än 6 miljoner matpaket som befolkningen har fått tillgång till. Och det som jag tror säkert stör professorn, som just nu nästan verkar som en talesman för Hamas eller taleskvinna för Hamas, men det som jag tror stör många är att maten kommer in och levereras direkt till civilbefolkningen och inte till Hamas. Och jag kan förstå att det är många som är frustrerade med det, därför att det finns flera FN-organisationer och förstås Hamas de själva som är mycket störda över det, därför att det är definitivt ett hot mot Hamas och deras kontroll över civilpopulationen och Gazaremsan. Och sista meningen, jag tror att vi kanske just nu befinner oss i vad som kanske är början av slutet för Hamas. När Israel nu, mer än 600 dagar efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober, äntligen har kommit fram med en humanitär plan som nu är ett alternativ till Hamas kontroll över leveransen, vilket jag tycker är positivt. Och förhoppningsvis så kommer Israel kunna motstå påtryck och olika Hamas-supportrar i västvärlden som försöker trycka på Hamas. Det är väldigt mycket väsen i bakgrunden. Någon som flyttar stolar eller?
Ja, förlåt, det var jag som satte mig. Det var inte meningen.
Okay.
Men Jonathan Kolikus som är med från Washington, du sa just här att Lisa Hultman
i Israel
är också. Mm. Lisa Hultman kallade du för en talesperson för Hamas, och vi ska låta dig bemöta det, Lisa Hultman.
Ja, jag anser mig vara en opartisk forskare, så det tar jag som lite av en förelämpning. Det är klart att Hamas har en stark propagandamaskin här, och det har även Israel, som vi hör. Och i alltid i sådana här situationer måste man ju vara kritisk till de bilder som kommer fram. Det viktiga som jag vill belysa var att civilbefolkningen kan inte hållas ansvariga för det Hamas gör. Och där har Israel idag ett ansvar, därför att det är Israel som kontrollerar hela Gaza.
Och det som Israel bland annat kontrollerar, det är ju de här platserna då där nödhjälpen delas ut. De ligger ju i israeliska militärzoner, Jonathan Kondrikus. Ja. Vilket ansvar har Israel, om jag kallar det, för att garantera säkerheten för dem då som försöker nå fram i de här militärzonerna? För att få mat.
Jo, Israel har ansvar för det, eftersom Israel kontrollerar de områdena militärt. Och jag tror det är viktigt att man först förstår vem som försöker gynna, eller vem skulle gynna sig om leveransen av mat störs eller inte fortsätter. Och de som kommer gynnas av det är Hamas. Och därför är det, tror jag, det är viktigt att folk förstår att de enda som har något intresse att det då skulle bli våld eller oro eller skottlossningar i de områdena är Hamas, det är inte Israel. Men... Och det som jag tror händer nu är att Hamas med hjälp av FN-organisationer, UNRWA och andra, och med hjälp av vissa, jag tror jag kan kalla dem för oprofessionella i västerländsk media, som är snabba att rapportera det som Hamas säger utan att verifiera det på marken. Grejen är nu att försöka skapa något som liknar kaos eller kalabalik vid de centrarna för att få Gaza-populationen att inte gå dit och få mat. Vilket då spelar in i Hamas händer. Mm. Och sista saken då, jag tyckte någon av er journalisterna, ni frågade två frågor till professorn om vad Hamas ansvar var. Men jag hörde ingenting om vad Hamas ansvar var, utan det var bara att det skulle vara sanktioner mot Israel och politisk press på Israel. Jag hörde ingenting om att israeliska gisslan, som har varit nu 58 israeler som är kvar i Hamas fångenskap mer än 600 dagar. Det var troligtvis inte viktigt nog för att nämnas som en del av kriget och för att få kriget till att sluta. Och det är därför jag sa att jag tyckte att det lät väldigt mycket som om det var en Hamas-talesperson och inte någon som var en opartisk akademiker som analyserade situationen neutralt.
Och där höll ju inte Lisa Hultman, professor i fredskonfliktsforskning, riktigt med dig, så det snarare som en förolämpning. Jonathan Kondrikus, vi ska gå vidare, för katastrofläget i Gaza beskrivs som inhumant och den internationella kritiken mot Israel har blivit hårdare. Vi kan lyssna på några röster. Först Frankrikes Emmanuel Macron som öppnar för sanktioner mot Israel.
Et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions.
Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Franska presidenten Emmanuel Macron, Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard och Tysklands förbundskansler här sist Friedrich Merz, som säger att civilbefolkningen drabbas i Gaza och inte kan rättfärdigas med i kampen mot Hamas. Jonathan Kondrikus, Tyskland sist här, de har alltid backat upp Israel när även de, deras förbundskansler nu börjar vända sig mot Israel. Hur påverkar det, skulle du säga?
Jo, jag håller med om att det är väldigt viktigt, speciellt när Tysklands förbundskansler säger det han har sagt, och det är inte det enda de har sagt. Det håller jag med om att det är väldigt viktigt. Jag har inte blivit så överraskad med vad den franska presidenten har sagt, men speciellt Tyskland är väsentligt, och det är något som Israel definitivt måste åtgärda diplomatiskt. Jag tycker att Israel kan skulle ha fått in levererat mat tidigare, och jag som Israel och före detta militär tycker att det har tagit alldeles för lång tid att få in mat och få in ett sorts system som kan verkligen tävla med Hamas system och att leverera mat till befolkningen. Jag tror att det skulle ha skett tidigare, och det hade varit bättre om det hade skett tidigare, men jag tycker att det både de franska, engelska, kanadensiska och tyska myndigheterna talar om är inte riktigt korrekt, därför att jag tycker att det nämns alldeles för lite om vad Hamas gör, hur Hamas använder civilbefolkningen, hur Hamas gömmer sig bakom civilbefolkningen och använder dem som mänskliga sköldar, vilket också är en väsentlig del av varför civilbefolkningen lider som den lider, vilket tyvärr den gör. Jag håller med om att civilbefolkningen lider och att det vore bättre att stanna tidigare, och att Israel skulle ha fått in hjälp tidigare, där det var bättre för Israel.
Säger alltså Jonathan Kondrikus, tidigare talesperson för den israeliska försvarsmakten, Israel Defense Forces, IDF, idag på tankesmedjan The Foundation for Defense of Democracies i Washington. Med oss från Israel, ska vi säga då.
Just det, och innan dess så hörde vi Lisa Hultman, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
Studio 1 Peter, detta. Kriget mellan Hamas och Israel, situationen i Gaza står i fokus. Vi ska nu återvända till Samar Hadrous, radions korrespondent, finns med oss från Israel. Ja, du kanske hörde det där, vi talade här med Jonathan Kondrikus om det är en annan ton hos världsledarna, bland annat då Tyskland. Hur låter det hos israelerna just nu?
Ja, lite olika. Det finns de som vill att kriget ska fortsätta, som tillhör regeringslägret så att säga. Ser länder som är kritiska mot Israel som antingen antisemiter eller naiva, som de menar påverkas av Hamas propaganda som vi hörde här tidigare. En del menar att Europa eller kritiska länder har glömt den fruktansvärda massakern mot israeler den 7 oktober, och att på grund av den massaken så lever idag Israel i ett kollektivt trauma som fortsätter i och med att gisslan finns kvar i Gaza. Men så har vi också de som menar att den israeliska regeringen, den mest högerextrema regeringen Israel har haft, håller på att omvandla Israel till en isolerad paria-stat.
Du bevakade ju en demonstration som tog slut bara för en liten stund sedan. Hur har det sett ut?
Ja, det är fredsrörelsen Standing Together som startade en marsch idag mot Gaza. Den kommer pågå i 3 dagar. Man går runt med plakat, kräver stopp på kriget, bär på bilder på dödade barn i Gaza som de fäster på byggnader och stolpar de går förbi. Och jag pratade med en av fredsaktivisterna som är med i den här marschen. Lilach Tal Ner heter hon, och frågade henne om hur hon ser på dem som de beskrevs som minoritet i Israel. Vi kan höra vad hon sa.
I think right now there is a big majority of people in Israel that want to end the war for many reasons, but the majority wants to end the war, wants to bring back all the hostages, wants to stop this situation of endless war. We are a minority that speaks out loud perhaps, that we want to stop the war and stop the killing in Gaza. I think many people are joining us on that too, but we're definitely a majority of people that want to live here in peace and want to end the war.
Ja, Lilach berättar här att hon tror att majoriteten av israeler vill se ett slut på kriget av olika skäl och vill att gisslan ska komma hem. Däremot så är de i Standing Together en minoritet som talar högt om att stoppa dödandet i Gaza. Men hon tror att allt fler har börjat ansluta sig till deras läger.
Och du har ju bevakat många demonstrationer och manifestationer. Hur har de förändrats?
Jag tror att det har skett ett skifte efter att Israel bröt vapenvilan den 18 mars. Allt fler kräver ett stopp på kriget. Opinionsmätningarna visar att majoriteten vill ha ett slut på kriget, främst för att få hem gisslan. Och allt fler visar ett motstånd mot regeringen. De brukar kallas för Kaplan-demonstranterna, de som brukar stå vid Kaplanvägen i centrala Tel Aviv. Många har tidigare inte velat vara för konfrontatoriska med regeringen, för att i slutändan så är det regeringen som kommer att förhandla om att få hem gisslan, har många menat. Men på något sätt har bytt läger och visar mer motstånd öppet.
Men hur polariserar att skulle du säga att Israel är idag?
Jag tror att landet är definitivt polariserat. Många oroar sig för var Israel är på väg. Att Israel håller på att omvandlas från ett demokratiskt, liberalt land med goda relationer med väst till exempel, till ett religiöst, messianiskt, odemokratiskt land som håller på att förlora sina trogna allierade. Det är en diskussion som man märker av bland annat i medierna.
Samar Hadros på plats i Ashdod i Israel.
Och tonen som vi talat här de senaste veckorna har ju skiftat. Den har skärps från bland annat länder som tidigare stått Israel nära.
Och vad kan då Sverige göra och EU i det här svåra läget?
Två gäster med oss nu här i Radiohuset i Stockholm. Bistånd och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa, välkommen.
Tack.
Moderat är du. Och Morgan Johansson finns utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Vice ordförande också i utrikesutskottet. Du finns i vår studio i riksdagen. Välkommen du också.
Tack.
Först då, vi har talat om den här GHF, den här organisationen som nu pausar leveranser av förnödenheter och delar ut förnödenheter efter de här senaste dagarnas dödsskjutningar. Benjamin Dousa, vad är din bild av den här organisationen och de här senaste händelserna?
Vi vet ju i ärlighetens namn väldigt lite. Vi vet inte exakt var pengarna kommer ifrån. Det är också rent strukturellt mycket problematiskt att man centraliserar matleveranser på det sättet på väldigt få platser. Det är mycket bättre om FN-systemet och andra ideella organisationer kan ta hand om det, som har en mycket mer decentraliserad struktur där man kan få tillgång till mat på betydligt fler platser. Och samlar man väldigt stora mängder människor som dessutom är mycket stort behov av mat och annat på enskilda platser, så finns det ju stora risker med just det. Så att, och som sagt, vi är många som är undrandes var den här organisationen kommer ifrån, vilka de är, vilka som står bakom dem och mycket annat.
Många som är undrande, säger Benjamin Dousa. Morgan Johansson, vad är din uppfattning om den här organisationen?
Ja, att den verkar vara totalt inkompetent i förhållande till att lösa sin uppgift. Alltså det vi nu ser, det är ju resultatet av att Israel inte ville samarbeta med UNRWA, utan då skulle man lösa den här uppgiften själv. Dessutom använda då det här som ett medel för etnisk rensning, det vill säga dela ut de här förnödenheterna i södra Gaza och på det sättet trycka ner befolkningen på de kanske 20% av ytan som finns där och trycka ihop hela befolkningen. Så att man vill använda det här som ett sätt att etniskt rensa norra Gaza från Palestina. Och det, vilket ju är brott mot mänskligheten och krigsbrott och alltihop. Och det är väl här som jag skulle vilja att den svenska regeringen gör mer än att bara stå och undrar. Utan här måste ju den svenska regeringen aktivera sig. Här måste den svenska regeringen vara en stark röst för folkrätt och internationell rätt. Men problemet är ju här att den svenska regeringen inte bara är tyst och passiv, utan att man också bidrar till problemet genom att vara det enda land i hela EU som har dragit in stödet till UNRWA, alltså den organisation som verkligen kan lösa den här uppgiften och ge alla de här svältande och hungrande människorna sina förnödenheter och mat.
Benjamin Dosa.
Jag kan försäkra Morgan Johansson och svenska folket att regeringen jobbar mycket intensivt med de här frågorna. Både regeringen som sådan men också i en europeisk kontext. Och det stämmer inte det Morgan Johansson säger att vi skulle vara det enda EU-landet som har fattat det här beslutet om UNRWA. Utan det är ett sextal länder som har fattat helt lika eller liknande beslut som den svenska regeringen har gjort. Och det är däremot väldigt få EU-länder har gjort, vilket vi tycker är olyckligt, det är att vi har dubblerat stödet till Gaza. Men det enskilt största problemet, jag var i Egypten i förra veckan, det finns alltså enorma lager, både i Israel och Egypten och i Jordanien för den delen, fylld med förnödenheter. Det är ju inte bara brist på mat, det är ju brist på sanitetsprodukter, tältsängar, tält, läkemedel och mycket, mycket annat. Men lastbilarna släpps ju inte in. De senaste dagarna har det kommit ett 70-80-tal lastbilar ungefär per dag. Man skulle behöva tiodubbla den siffran.
Ja. Morgan Johansson.
Ja, Sverige är det enda landet som har tagit ett aktivt beslut om att ta in stödet till UNRWA av politiska skäl. Bryter EU-linjen, bryter FN-linjen, bryter också mot sin egen politik. När vi hade ju UNRWA, representant för UNRWA på besök i utrikesutskottet för ett par veckor sedan. Och då berättade de att EU ökar sitt stöd till UNRWA. Tyskland stödjer, Storbritannien stödjer, Norge stödjer, Danmark, Island, Spanien, Irland, Frankrike, Kanada, Japan, Luxemburg. Du kan rada upp det. Problemet är när Sverige ställer sig i den position som man har gjort nu, då försvårar man möjligheterna att få ut det här stödet. Och när dessutom Benjamin Dosa gör det med, vill jag faktiskt påstå, helt falska och lögnaktiga argument. Det vill säga när han påstår att hjälpen inte kommer fram med UNRWA, då undergräver han ju helt och hållet så att säga Sveriges position och gör också att Sverige hamnar i en mycket, mycket sämre situation. Och att där i debatten, och där det då dessutom blir som ett resultat att vi som land skämmer ut oss i det internationella samfundet.
Okej, Benjamin Dosa, du kan få svara på det, men jag vill passa på att fråga också, för UNRWA, det nämns ju här som ett utav de organisationer som kan leverera stöd till civila. För lite mindre än en vecka sedan så sa du till TT, om vi bedömer att UNRWA är en organisation som också på ett effektivt sätt kan kanalisera svenskt stöd, så kan vi tänka oss en omprioritering. Mot bakgrund av det vi hör idag, av det som faktiskt pågår, kan du ge ett rakt besked idag? Kommer regeringen göra en omprioritering vad gäller stödet, det så kallade kärnstödet till UNRWA?
Vi gör ju löpande omprioriteringar i alla regioner, i Gaza, i Sudan, i Jemen. Så att om vi bedömer att UNRWA är en organisation som på ett leveranssäkert sätt kan få in lastbilar...
Men det kan inte ge idag?
Som sagt, vi har ju kanaliserat vår dubblerade stöd via UNICEF, World Food Program, som har kapacitet att faktiskt få in lastbilar. Men jag ska säga det, att vi hade kunnat ge hur mycket pengar som helst till UNRWA. Men faktum kvarstår, det största problemet är att för lite kommer in. Så det som behövs nu är att fler länder gör som Sverige, sätter press på Israel. Sverige är ett av de länder i hela Europa just nu som vill införa sanktioner mot extrema israeliska ministrar. Problemet är, om vi tittar både handel och sanktionsverktyget, så ligger det på europeisk nivå. Vi kan inte själva, enligt EU-rätten, införa sanktioner mot Israel. Det måste ske på europeisk nivå. Och där samarbetar jag gärna med Morgan Johansson och Socialdemokraterna att övertyga fler länder att ansluta sig till den svenska positionen och införa sanktioner mot extrema israeliska ministrar.
Morgan Johansson, sanktioner mot extrema israeliska ministrar?
Absolut, och det har vi drivit länge. Vi har dessutom under ett års tid från en samlad opposition krävt att Sverige ska driva på för att frysa handelsavtalet mellan EU och Israel. Och det har den svenska regeringen bara viftat bort. Fram tills för ett par veckor som de sa att man kanske skulle kunna se över det här nu. Men det bästa Benjamin Dosa kan göra, det är ju att se till att Sverige nu hakar på de länder, Irland till exempel, Spanien, som ju driver aktivt på för att frysa det här handelsavtalet. Men där står Sverige fortfarande återigen tyst, passivt, lamslaget inför den här extremt allvarliga situationen. Varje dag som går nu så svälter du ihjäl barn i Gaza. Så att Benjamin Dosa kanske inte ska prata så mycket om att öka trycket på Israel utan verkligen göra det konkret. Så då är min fråga till Dosa, är du beredd att driva aktivt på för att man ska frysa handelsavtalet mellan EU och Israel och göra det omedelbart?
Då ska vi låta Benjamin Dosa svara på det.
Ja, vi står bakom det nederländska initiativet där man just nu ser över om Israel följer sin del av handelsavtalet, och det står vi helt bakom. Problemet är att både handelsverktyget och sanktionsverktyget så finns det i dagsläget inte tillräcklig majoritet för att använda något av de här påtryckningsmedlen. Så det som behövs nu är ju att socialdemokratiska partier, inklusive moderata systerpartier runt om på kontinenten, faktiskt att vi försöker göra allt vad vi kan. Och jag kan försäkra Morgan Johansson om att jag gör min del av det ansvaret. Senast igår pratade jag med flera europeiska ministrar om exakt de här frågorna. Och jag hade hoppats på att Morgan Johansson också kunde dra sitt strå till stacken.
Men Dosa, alltså det är ju vi som har drivit fram allt det som du nu pratar om. Sanktioner mot ministrar, häva eller frysa handelsavtal mellan EU och Israel. Det är ju en följd av det som vi i oppositionen har sagt. Och handelsavtalet är en fråga vi har drivit på i över ett år. Men du svarade inte rakt på min fråga. Du sa du är med på att se över det här. Men vad jag vill det är en klar och tydlig position från Sverige att vi vill frysa handelsavtalet så länge Israel inte lever upp till internationella.
Tiden rinner ifrån oss, så du får svara rakt på den, Benjamin Dosa.
Jag har redan svarat rakt på den frågan. Att Sverige,
ja eller nej då?
Vi står bakom det nederländska initiativet.
Du vill inte frysa.
Men som sagt, det finns inte i dagsläget tillräckligt stöd varken att använda sanktionsverktyget eller att titta på handelsverktyget.
Och det får sätta punkt. Tack så mycket. Benjamin Dosa, bistånd- och utrikeshandelsminister, moderat är du. Och tack också Morgan Johansson, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, också vice ordförande i utrikesutskottet.
Vi ska runda av den här sändningen som har producerats av Hans-Jörg Kissel, strax Ekot med Carina Segura Moberg. Vad får vi höra där?
Bland annat om vad som händer med väskförbudet på sommarens festivaler och konserter nu när terrorhotnivån har sänkts.
Och efter det,
USA-podden bland annat.
Just det.
Marcus Nilsson.
Helene Benno.
Tack för oss, säger vi nu. Och hitta in i appen SR Play om vi vill lyssna på något igen.
Rättegången mot svensk IS-terrorist började idag, åtalas för brutalt mord. Utländskt bolag vill öppna Europas största AI-center i Sörmland, kan investera över 90 miljarder i Strängnäs. Och hundratals svenska fångar kan komma att placeras i Estland. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Carina Segura Moberg. Men först ska vi till NATO-högkvarteret i Bryssel. Där träffas just nu försvarsministrar i den så kallade Rammstein-gruppen som består av ett 50-tal länder som stöttar Ukraina militärt. Den ukrainske presidenten Zelensky har talat inför ministrarna och begärt mer vapen och snabbare leveranser. Med oss direkt från högkvarteret finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och Andreas, har det kommit några nya löften?
Ja, det hörde. Och bland annat från Nederländerna som presenterade ett stödpaket på 400 miljoner euro, alltså över 4 miljarder kronor. Och det var framförallt till marint försvar och stöd till det, till Ukraina. Och bland annat över 100 båtar, nytt vapenstöd, drönare med mera. Sen precis som du sa så har ju president Zelensky pratat online på det här mötet. Och han sa att Ukraina behöver mer stöd och inte minst behöver de också finansiellt stöd till sin egen försvarsindustri, där Zelensky pratade om att det fanns ett gap på 18 miljarder euro som Zelensky efterfrågade i stöd.
Den här gruppen då som stöttar Ukraina skapades av USA och den förra Biden-administrationen. Men den här gången så är USAs minister inte med, eller hur?
Nej, precis, det stämmer. Pete Hegseth är inte med på det här mötet. Han anländer först imorgon när NATOs försvarsminister träffas här i Bryssel. Och det var ju så att USA ledde tidigare den här Rammstein-gruppen. Gruppen ledde de här mötena, koordinerade Ukrainas stödet, och nu har ju USA backat tillbaka från det här ledarskapet under Trump som president. Och det här är alltså första mötet där en amerikansk försvarsminister inte är med, inte ens online. Och det har kommit en hel del frågor om detta. Och alla ministrar har svarat att USA ändå har en representant här på mötet. Den amerikanska ambassadören representerar USA. Och vi hörde också Mark Rutte, NATOs generalsekreterare, säga att han lovade att USA fortsatt är engagerat när det gäller stödet till Ukraina. Och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa där.
The US will be present today in the UDCG. The US is completely committed to NATO, completely committed to our joint endeavors when it comes to Ukraine.
Du, Andreas, det har ju signerats ett nytt avtal mellan Sverige och Tyskland. Precis, kan du berätta mer om vad det går ut på?
Ja, det skedde för bara några minuter sedan här, och det är så att Sverige går med i vad som kallas för Electronic Warfare koalition, alltså en koalition inom NATO som rör telekrig, där Sverige går med och ska också vara med och leda den här koalitionen tillsammans med Tyskland.
Det sa vår korrespondent Andreas Liljeheden. Så gäller det kriget i Gaza. Organisationen Gaza Humanitarian Foundation har kritiserats hårt den senaste tiden för att inte vara opartiska och för att de delar ut mat och förnödenheter på ett osäkert sätt för civilbefolkningen. Jan Hallenberg är USA-kännare och forskare vid Utrikespolitiska institutet, och han tycker att det är mycket som fortfarande är oklart kring den här organisationen.
På något sätt kom man överens om att det skulle bli en amerikansk organisation, och rent formellt så är det en amerikansk organisation. Det är oklart vem som finansierar den. De säger att man har fått ett stort anslag från något EU-land. Vilket EU-land det är, det framgår inte.
GHF, Gaza Humanitarian Foundation, har fått kritik för att verksamheten de bedriver med matleveranser och andra förnödenheter till civilbefolkningen inte lever upp till humanitära principer. De har också pekats ut som ett verktyg för att Israel ska kunna uppfylla sina mål i Gaza. Organisationen startades nyligen av USA med stöd av Israel, och redan där finns intressekonflikter, menar kritiker. Och för bara en dryg vecka sedan så avgick GHFs chef Jake Wood och kritiserade också då verksamheten. Flera andra humanitära organisationer som är verksamma i Gaza har tagit avstånd från GHF med motiveringen att hjälpen som de erbjuder inte är opartisk och att deras insatser inte genomförs på ett säkert sätt för civilbefolkningen. En sån organisation som tagit avstånd är Rädda Barnen. Cecilia Chatterie-Martinsen är internationell chef där.
Ja, men vi ser ju att man låter folk gå långa sträckor för att ta sig. Hjälpen ska komma nära de människorna som har behov. Vi ser ju att människor dessutom, det är en militarisering av hjälpen, där vi då har militärer närvarande för att säkerställa någon ordning. Och det här ser vi nu har blivit beskjutningar på olika sätt. Människor har dödats, så jag hoppas innerligt att den israeliska regeringen öppnar gränserna och låter hjälpen som står och väntar komma in. Så att vi som har funnits på plats länge och som har infrastrukturen kan faktiskt bedriva humanitär hjälp där människor finns och med de fruktansvärda behoven som nu finns.
Reporter Alexander Galliano. Upp till 600 svenska fångar kan från nästa sommar få avtjäna större delen av sina straff i Estland. Justitieminister Gunnar Strömmer ska om ett par veckor skriva under ett avtal med Estlands regering och sen gå vidare med ett lagförslag som ska göra det här beslutet möjligt.
Vi ser att det här har väldigt goda förutsättningar att bli lyckosamt och också avlasta en ansträngd kriminalvård.
Estländsk lagstiftning kommer gälla i fängelse, tvärt emot vad en statlig utredare föreslog för ett år sedan. Det skulle nämligen strida mot Estlands grundlag att låta svensk lag gälla där. Men man har istället gjort regleringar i avtalet i de fall då det finns skillnader mellan de båda länderna, säger Gunnar Strömmer.
När det gäller vilka disciplinära åtgärder som kan användas, så att det är så att säga motsvarande det som gäller i Sverige som ska gälla även om man sitter i Estland. Formerna för intagnas kontakter med omvärlden. intagnas rätt till permissioner och andra tillfälliga vistelser utanför anstalten och också i fråga om intagnas rätt till sysselsättning. Där finns det skillnader alltså mellan våra lagstiftningar, men genom avtalet så ser vi till att de skillnaderna så att säga försvinner och att det blir en likvärdighet i de delarna.
En kvarstående skillnad blir däremot språket som blir engelska, men internerna ska både ha rätt till tolk och översättningar. Eftersom Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land krävs en lagändring med kvalificerad majoritet. 3/4 av riksdagen måste säga ja.
Och mot den bakgrunden kommer vi också att bjuda in samtliga riksdagspartier för information och diskussion om det här avtalet.
Reporter Tobias Sandblad. Idag inleddes rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Han anklagas för att ha deltagit vid den mycket uppmärksammade händelsen när en jordansk pilot brändes till döds i Syrien. Åklagarna menar att det både rör sig om terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Så här lät det när åklagaren Rina Devgun la fram sin sakframställan.
Osama Krayem har tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän tillhörande IS dödat eller berövat Muat al-Qasas för livet.
Det är första och troligen enda gången som en person ställs inför rätta för det uppmärksammade mordet på piloten i Syrien. Osama Krayem, som är född i Malmö och som anslöt till IS i Syrien 2014 som 22-åring, ska snabbt ha blivit en del av IS elitstyrka Liwa al-Sadiq, som enligt åklagarna utförde mordet på den jordanske piloten. Åklagarnas bevisning bygger på intervjuer med bland andra en annan fängslad IS-terrorist, men till stor del även på den propagandafilm som IS gjorde av det brutala mordet på piloten. På meddelanden på Osama Krayems Facebook-konto verkar han skämta om att han var med när piloten brändes till döds. Och han skriver att han kan kännas igen på propagandafilmen trots att han var maskerad. Osama Krayem var själv närvarande i säkerhetssalen idag. Han har långt hår och skägg, är klädd i blå skjorta och svarta byxor och verkade lugn och lyssnade på åklagarnas sakframställan. Men via sin advokat Petra Eklund så förnekar Osama Krayem att händelsen gick till på det sätt som åklagarna har beskrivit.
Osama Krayem vidgår att han har varit på den här platsen för den här händelsen. Men han har inte tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän berövat målsägaren och livet. Och han har inte vaktat och fört målsägaren till en metallbur.
Reporter Margareta Svensson. Idag har riksdagen klubbat igenom en lag som förbjuder användning av lustgas i berusningssyfte. Den ska träda i kraft den 1 juli. Lagen innebär att lustgas inte får säljas om det finns anledning att anta att den ska användas som berusningsmedel. I lagen finns också ett förbud mot att sälja lustgas till minderåriga. Det kanadensiska investmentbolaget Brookfield vill bygga Europas största AI-center i sörmländska Strängnäs för flera miljarder kronor. Jakob Högfeldt, moderat kommunalråd i Strängnäs, hoppar att den här satsningen ska ge tusentals nya jobb.
Det är en fantastisk möjlighet. En möjlighet som vi har jobbat för den här typen av etableringar under en längre tid. Men att den skulle få den här typen av proportioner, det är vi ju glada men mycket ödmjuka inför.
På onsdagen aviserade bolaget att man satsar 95 miljarder kronor på det nya AI-centret som blir det första av sitt slag i Europa och kanske den största industrisatsningen någonsin i Sverige. Förhoppningen är att centret ska bli en AI-hub i Europa och öka kontinentens datakapacitet. Kommunen ska nu sälja 350 000 kvadratmeter stor mark till företaget.
Under en 10-15 års period som förverkligandet av detta beräknas ta så är det storleksordningen 3000 arbetstillfällen. Och i dem så är det ungefär 1000 som blir stadigvarande. Vi kommer att ta ett beslut om ett markanvisningsavtal som möjliggör den sista pusselbiten för den fulla utbyggnaden av den här sajten.
Reporter Alexander Jakobsson. Den tyska regeringen presenterar idag ytterligare planer för att återigen få fart på landets försvagade ekonomi. Bland annat presenterar man ett paket som innehåller skattelättnader för företag som investerar.
Vi zeigen wollen hier in Deutschland, Wir sind ein sicherer Hafen für Investitionen. Wir sind das Land, in dem es sich auch lohnt zu investieren. Und
ja, den nya tyske finansministern, socialdemokraten Lars Klingbeil, säger att det nya tyska ekonomiska paketet som den tyska regeringen presenterar på onsdagen bland annat visar att Tyskland nu är den säkra destinationen för investeringar i världen och att det lönar sig att investera i just Tyskland. Paketet som regeringen hoppas få igenom i förbundsdagen redan före sommaren kostar omkring 46 miljarder euro fram till 2029 och innebär bland annat att företag som investerar i till exempel nya maskiner och utrustningar ska få skriva av delar av värdet på de här investeringarna. Paketet innehåller också liknande avdragsmöjligheter för de som investerar i en elbil till exempel. Dagens ekonomiska paket är ett av den nya tyska regeringens viktigaste vallöften och kommer utöver det stora investeringspaketet värt cirka 500 miljarder euro som regeringen kom överens om med oppositionen redan före det att regeringen tillträdde. Förhoppningen är att de nya ekonomiska satsningarna ska höja tillväxten i Europas största ekonomi som inte haft tillväxt på över 3 år. Daniel Alling, Berlin.
Stockholmsbörsen stängde på plus 1,1%, London steg med 0,2% och Frankfurt steg med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,1% och Nasdaq upp med 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 57 öre och en euro kostar 10 kronor och 94 öre. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Bulgarien att införa euron som valuta nästa år. Men eurofrågan har skapat stora folkliga protester i landet där oron nu växer för stigande priser.
Bulgarien är inte moget för euron. Vi kanske blir det en dag, men inte nu. Och EUs finanser verkar heller inte vara helt stabila, säger pensionären Mario Georgiev till AP. På ena sidan trycker regeringen på för att införa euron och fördjupa banden till EU. På andra, en växande folklig oro där många fruktar prisökningar, ökad fattigdom och förlorad kontroll. I helgen samlades tusentals människor i huvudstaden Sofia och i uppemot 100 andra städer i Bulgarien för att protestera mot planerna att överge den bulgariska levan till förmån för euron. Många kräver en folkomröstning, men andra ser det annorlunda.
I dali lev, dali euro. Както виждаме с лева нещата.
Det spelar ingen roll vilken valuta vi har. Vi har redan inflation och kommer att ha det i framtiden också, säger 26-årige Konstantin Brzinov till AP. Trots motståndet trycker regeringen på. Man har begärt en granskning från EU-kommissionen för att visa att landet uppfyller kraven med låg inflation, sunda statsfinanser och rättslig anpassning. Vid senaste försöket 2022 föll Bulgarien på inflationskravet, men läget har nu förbättrats. Skräckscenariot för många är att inflationen ska öka, som den gjort i Kroatien, det EU-land som senast bytte sin valuta mot euron. Det var i januari 2023. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
Så ska det handla om vad som händer med väskförbudet på sommarens festivaler och konserter nu när terrorhotnivån sänkts från 4 till en 3 på en 5-gradig skala. Det här är något som Kulturnytt tittat på idag. Anna-Karin Ivarsson, hur ser det ut?
Ja, det har varit tyst om väskförbudet. Förändringen gjordes ju den 23 maj. Väskförbudet är alltså någonting som inte gäller generellt utan meddelas som ett villkor när arrangörer söker tillstånd.
Och vilka evenemang är det då som har det här väskförbudet?
Ja, några exempel är Håkan Hellström nu då, spelningar på Ullevi i Göteborg nu i veckan, Rosendal Garden Party i Stockholm, Dalhalla i Rättvik, festivalen Way Out West i Göteborg som det ser ut nu. Och så här tycker Joppe Pilgren, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Live. Han tycker det är helt på tok.
Jag var i kontakt med polisen senast för några minuter sedan och de säger fortfarande att de ännu inte kan ge något besked. Men vi tycker som sagt att man har infört det här på grund av höjd terrorhotnivå och då så ska man ju ta bort det när terrorhotnivån sänks.
Så alltså Joppe Pilgren på Svensk Live. Men vad säger då festivalerna själva?
Ja, idag drog ju festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg i Blekinge igång, där polisen räknar med att 60 000 till 70 000 människor kommer att vistas på och runt festivalområdet de här kommande 4 dagarna. Och Ola Jarevik, högsta polisbefäl på plats, säger att polisen kommer att jobba för att behålla den höga säkerhetsnivå som de planerat för, inklusive väskförbud.
Nu är vi trygga i det vi gör och ser ingen som helst skäl till att vi ska aktivt sänka den.
Hur upplever då besökarna själva det här förbudet på den här ganska stora festivalen ändå?
Ja, vi har pratat med en tredjegångsbesökare, Stefan Julibö, och han säger att här behöver man inte fundera på säkerheten.
Ja, det mesta är ju party, så för jag tycker det är väldigt lugnt i övrigt, så inte mycket bråk man ser eller någonting sånt, så att ingenting man märker av så. Kollar man då lite på nätet och sådana här, vad folk säger om festivalen, så är det många som säger att det är en av de säkrare festivalerna att åka på. Så att det är ju väldigt högt betyg där, tycker jag.
Stefan Julibö, besökare på Sweden Rock, sa det. Tack så mycket, Anna-Karin Ivarsson från Kulturnytt. Dags för Radiosporten nu, och Samuel Sylén som börjar med ett ekonomiskt bakslag.
Ja, längdskid-VM i Trondheim blev inte den ekonomiska framgång som arrangören hoppats på. Nu kommer stora bakslag med uppgifter om att man gått tiotals miljoner back.
Få det här efterspelet, det önskar jag ju verkligen inte dem.
Om knappt 2 år är det Faluns tur att stå värd för världsmästerskapen. Jonas Petersson är vd för VM i Falun.
Nej, men oro känner jag inte i dagsläget. Det ska jag inte säga. Jag tycker vi ligger i bra fas. Vi har fått in väldigt mycket kompetenta människor på väldigt viktiga roller för oss. Och det blir en tydlig signal att vi på många sätt ska skärpa vårt arbete och verkligen se till att ha processerna på plats. Liksom.
Reporter här är Selma Jennervall.
Hur har det här beskedet tagits emot hemma i Norge då?
Ja, den norska profilen Petter Northug, han säger till VG att mästerskapets ledarskap varit dåligt och amatörmässigt. Nu fotboll och ett glädjebesked för det svenska landslaget inför sommarens EM. Fridolina Rolfö ådrog sig inte en fraktur i foten efter att ha utgått skadad i mötet mot Danmark igår kväll. Och en annan nyhet kopplad till landslaget är att Johanna Rytting Karneryd idag förlängde sitt kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2027. Hon säger i ett uttalande att klubben varit som ett hem sedan dag 1.
Tack så mycket för den uppdateringen, Samuel. Så vädret ikväll blir det mycket moln och spridda skurar som i natt drar bort österut i stort sett hela landet, men dröjer sig kvar över norra Norrland. Imorgon torsdag får stora delar av landet sol varvat med stackmoln, och i de västra delarna av Götaland och Svealand väntas eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som rör sig bort norrut och följs av uppluckrande molntäcke söderifrån. Temperatur allmänt 15-20 grader och vid regn 10-15 grader. Producent för Ekot kvart i sex var idag Helena Sjöholm. Jag heter Karina Segura Morberg. Many people have told me that God spared my life for a reason. Only when it is dark enough. Can you see the stars?
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 591. Det är onsdag den 4 juni. Klockan är snart 3 här hemma. Gina Lindberg, du är i Washington. Hej.
Hallå, hej från Washington.
Vädret?
Ja, vädret. Okej, vädret är så... Alltså, nu är det högsommar. Nu är det typ 30 grader, fuktigt, och det är budgetkaos i senaten. Så att allt är som det ska vara i juni i Washington.
Kul! Roger Wilson, jag hörde dig där borta förut, precis före jag körde igång signaturen. Du lät som att du hade nästäppa.
Ja, lite grann. Jag har lyckats få covid igen. Och här är det kanske en kulturskillnad mellan Sverige och USA. För när jag säger det till mina svenska vänner så säger de, men det är ingen som har covid längre och absolut inte testar sig. Och det vet jag inte om folk gör här heller. Jag gjorde det för säkerhets skull, och det blev fina rosa ränder på de här testlapparna 2 dagar i rad. Mm. Men det var ju som en Den här gången var det mer som en vanlig förkylning. Förra gången jag hade det så fick jag ju lunginflammation också som en extra bonus. Mm. Så jag vet inte faktiskt vad det är för väder utomhus.
Nej,
det
covid är ditt väder, Roger.
Ja, mm. det är molnet som hänger över mig här inne.
Du ska vara rädd om det i alla fall. Hörrni, det är mycket jag undrar. Vad var det egentligen som hände i Vita huset i fredagskväll? Varför hade Elon Musk en blåtira? Går guldnyckeln verkligen att öppna Vita husets dörr med? Och hur mycket har Elon Musk egentligen knarkat? Allt det där ska vi prata om, men vi ska börja med konfrontationerna mellan demokrater och migrationspolisen ICE. De senaste veckorna har det varit två uppmärksammade händelser. Den ena när en demokratisk kongressledamot besökte ett förvar för migranter. Den andra när migrationspolisen grep en medarbetare till en annan demokratisk kongressledamot. Gina, om vi börjar med den här händelsen i New Jersey vid migrantförvaret. Vad var det som hände där?
Ja, det här hände vid en ny anläggning i New Jersey, ett stort migrantförvar som Trump-administrationen har startat där. Och det var en grupp demokratiska politiker som kom dit. Det var borgmästaren i Newark och det var tre demokratiska kongressledamöter. Så att de här fyra åkte tillsammans dit för att besöka anläggningen. Och det var ju också ett tillfälle för dem att markera mot Trumps migrationspolitik. De tänkte hålla en presskonferens där utanför. Och väl på plats så var det fullt med folk. Det pågick demonstrationer där i protest mot Trumps migrationspolitik. Så det var fullt med demonstranter, det var fullt med poliser. Och den demokratiska borgmästaren Russ Baraka, han var inne på området i en timme ungefär. Och sen blev det någon sorts konfrontation där poliser från säkerhetsdepartementet kom och hävdade att han hade inte rätt att vara där inne. Så att de grep honom utanför, de anklagade honom för olaga intrång, de satte handfängsel på honom och förde bort honom.
Mm. Roger, det var som sagt borgmästaren då, Baraka, i Newark som greps, men det är nu den här demokratiska kongressledamoten som heter LaMonica McIver, det är hon som nu kommer åtalas.
Ja, på det sättet blir hon då historisk. Hon är den första kongressledamoten som blir åtalad i samband med Trump-deporteringarna. Och en del kopplar ihop det här också med åtalet mot en domare i Milwaukee som ju är anklagad för att ha hjälpt migranter att undvika ICE-agenter i domstolen. Varför man liknar de här med varandra? Ja, men det är en sorts hårdför attityd helt enkelt från Trump-administrationens sida när det gäller deportation